Vi ska börja med att läsa från Jesaja kapitel 49. Vers 5. Och nu säger den evige, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom. Ty jag är ärad i den eviges ögon, och min Gud är min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Så säger den evige, Israels återlösare, hans helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare. Kungar ska se det och stå upp, furstar ska se det och tillbedja för den eviges skull, han som är trofast för Israels heliges skull, han som har utvalt dig. Så säger den evige, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna, drag ut, och till de som sitter i mörkret, kom fram. De ska finna bete ut med vägarna, betesplatser på alla kala höjder. De ska varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen ska inte skada dem, till deras förbarmare ska leda dem och föra dem till vattenkällor. Jag ska göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar ska byggas höga. Se, där kommer de fjärran ifrån. Somliga från norr och andra från väster, somliga från Sinenas land. Jublar ni himlar och fröjda du jord, brist ut i jubel ni berg, ty den evige tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Vem talar den här texten om? Vem är den här tjänaren som ska upprätta Israels stammar? I veckans text så läser vi om Moshe Rabbeinu, Mose, som var på berget när folket hade syndat med guldkalven. Så stod Mose mellan Gud och folket och sa, du får inte döda folket, då måste du stryka mig ur boken som du skriver i. Och han sätter sig ihop med folket så mycket att han lämnar inte folket. Han blev Israels frälsare. Han blev Israels räddare. Han gav sitt liv för Israel. Och när Herren säger, jag vill sluta, jag ska sluta ett nytt förbund, men då ska jag göra det med dig och med Israel. Det kan du läsa om i Andra Mosebok 34 och 27. Vi ska läsa det nu. Håll kvar fingret i Jesaja, om du inte redan har släppt det. Kapitel 34 och 27. Ty Herren sa det till Moshe, skriv upp åt dig dessa ord. Ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel. Anledningen till att Israel kunde bli räddat, det var att det fanns en Mose, en Moshe som stod mitt emellan. Förbundet, det förnyade förbundet efter guldkalven slöts inte med Israel. Det slöts med Mose och med Israel. Hade inte Mose stått där så hade Israel aldrig kunnat få ett nytt förbund på grund av synden med guldkalven. Det var Moshe Rabbeinu som ställde sig i gapet. Och genom att han gav sitt liv för Israel så blev det ett nytt förbund med Israel. Och det här är ett eko. Ni hör, det talar om Messias. En profet så som jag, säger Moshe. Om du då går tillbaka, håll fingret på båda ställena nu. Så går vi tillbaka till Jesaja igen. Och så står det i vers 8. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid. Det är ju samma sak som Moshe Rabbeinu här. Han ställde sig och bad om nåd för Israel som hade syndat. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket. Det här är, det talar om Messias. Jag ska göra dig till ett förbund för folket. För att upprätta landet, utskifta de förrödda arvslotterna och säga till de fångna, drag ut och så vidare. Yeshua är... står mitt emellan den evige och Israel. Han är Israels överste präst i himlen. Han ber uppe på berget just nu för Israel. Han håller på med det i 2000 år. Och Herren har slutit ett förbund med honom och inkluderat Israel i det förbundet. Han behöver ingen mat. När man är i den nivån så behöver man ingen mat. Men vi behöver honom. Om du fortsätter att läsa här i Andra Mosebok 34. Och han blev kvar där hos Herren i 40 dagar. Han var länge uppe på berget. Vad hände nere nedanför berget? Israel var övergivet under 40 dagar. När Moshe gick upp för att be om förlåtelse för synden med guldkalven. Vad gjorde folket? Det står inte mycket om det. Det var ju efter guldkalven. Israel fick vänta på sin utlovade ledare tills han kom ner från berget. Vad hände när han kom ner ifrån berget? När Moshe sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade därför att han hade talat med den evige. Aaron och alla Israels barn såg Moshe och se hans ansiktes hy strålade. Och de fruktade för att komma nära honom. Så starkt var det. Vad tänkte de? Det var så starkt. De blev rädda för honom. Men Moshe ropade till dem. Då vände Aaron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom. Och Moshe talade till dem. Därefter kom alla Israels barn fram till honom och han framhöll för dem allt som den evige hade sagt honom på Sinai berg. När Moshe hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Varje gång som Moshe trädde fram inför den eviges ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. När han kom ut talade han till Israels barn det som han hade fått befallning om. Och Israels barn såg att Moshes ansikte strålade. Och Mose hängde slöjan över sitt ansikte igen till dess att han gick in för att tala med den evige. Om ni nu ser på profeten så som Mose är, som nu är uppe på berget. Han är här och talar med den evige. Och han kommer att visa sig för Israel och lysa. Och det ljuset som han då kommer att visa för Israel kommer aldrig någonsin att ta slut. Det som Mose hade, det tog slut. Men när han kom in igen inför Guds ansikte fick han ny uppladdning här. Batteriet laddades. Och sen gick han ut och talade med Israel och lyste det i början och så blev det mindre och mindre. Men för att de inte skulle se att det blev mindre så hängde han en slöja för. Men nu har Paulus skrivit om det här och säger att i det förnyade förbundet så är det en starkare härlighet än den som Moshe Rabbeinu fick uppleva. Och i det förbundet så försvann den här härligheten. Men i det förnyade förbundet så är den evig. Så Yeshua kommer aldrig att sluta lysa. Och när han kommer att visa sig för Israel, då kommer alla att se att det lyser och 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 tar aldrig slut. Och den dagen väntar vi på. Det kan hända att Israel springer och gömmer sig. Så får han ropa på dem. Står det så i Jesaja? Det står ju här. Vi läste ju här i kapitel 49. Vers 9. Och säga till de fångna, drag ut. Och till de som sitter i mörker, kom fram. Man får ropa på dem.
Kan man tänka att Moshe var på väg att få en del av det oförgängliga tillståndet, men att det liksom gick tillbaka?
Så fort man går ner till den lägre nivån så försvinner det. Yeshua är på den högsta nivån. Och han kommer inte att lämna den. Och när han kommer ner så kommer inte den nivån att... Han kommer inte att sänkas, utan den högsta nivån kommer ner hit. Prisat vare Herrens underbara namn. Det finns två saker vi ska titta på idag. Och det ser vi i vers 6 här i Jesaja 49. Jag vill stanna vid det här. Det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Den här versen talar om Messias uppgift i världen. Messias uppgift i världen. Han har två uppgifter. Han har uppgiften att upprätta Israel. Det är det första som står här. Och hans andra uppgift är att se till att frälsningen kommer ut till hedningarna. Det är Messias två uppdrag som Jesaja nämner om här. Och det som är intressant är att det står att jag ska sätta det till ett ljus för hela folket för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. 49 och 6 Jesaja. Om du tittar på, man kan ställa frågan, varför ska inte frälsningen komma till Israel? Varför talas det inte om frälsning för Israel? I den spanska versionen står det också. Jag måste titta på hebreiskan här. Också ger dig till ett ljus för folken. Är det någon som har också i sin bibel?
Att jag sätter dig till ett ljus.
Nej, jag ska också sätta dig till ett ljus för hedna folken. Nej, men så står det i. I will also give you for a light of the nations. Och i spanska översätter likadant. Jag går inte in på hebreiska, men jag tittar på den engelska literal translation, alltså ordagrann översättning. Det står också. Också, också. Det betyder då att det som kom ut till hedningarna har först varit hos Israel. Jag ska också, så att min frälsning kommer ut till jordens yttersta gränser. Vilket betyder då att när Israel upprättas så betyder det frälsning för Israel. Jag ska också se till att frälsningen kommer ut till hedningarna. Ser ni det? Tyvärr så har vi inte ordet också i de svenska översättningarna. Så, och då ser vi de här. Vi ser det som har hänt nu med Yeshua, det är ju lite omvänt här. Och därför så har den evige, han har gjort så att det har blivit svårt för Israel att se Messias. För först står det att Israel ska upprättas och sen ska frälsningen gå ut till hela världen. Och så har det ju inte hänt. Jakobs 12 stammar har inte upprättats. Och det är ett av de starkaste argumenten som rabbinerna har för att säga att Yeshua kan inte ha varit Messias. Titta som Israel ser ut. Och den evige har valt, lyssna på mig, den evige har valt att göra det svårt för judarna att se vem som är Messias. Därför att han ville att Messias skulle säljas till egyptierna. Josef skulle säljas. Det var inte ni som sålde mig hit. Det var Gud som förde mig till Egypten. För att han skulle frälsa många. Och låta det ske som nu har skett. Gud ville inte att Israel skulle ta emot Yeshua när han kom. Det här är väldigt starkt. Men hade det varit så hade svenskarna varit hjälplösa. Spanjorerna hade blivit förlorade varenda en. Gud ville frälsa världen, så han valde att låta Josef bli såld till Egypten. För han ville att Josef skulle komma upp till den näst högsta platsen, att bli den andra efter farao och bli världens frälsare, som man kan översätta hans namn Tsafnat Paneach, det nya namnet han fick. Och det märkliga var ju då att i den här uppgiften så blev ju också bröderna hjälpta. Och frågan är, jag ställer mig frågan, hur mycket har Yeshuas första besök här påverkat det judiska folket? Domens dag kommer att visa oss hur mycket de 12 apostlarna som blev sända till omskärelsefolket påverkade hela nationen. Jag är övertygad om att det var ett starkt andligt intryck som rätade upp det som höll på att gå snett på den tiden som vi lever idag frukten av bland det judiska folket. Jag är övertygad om att Yeshua gjorde saker som inte syns men som påverkade hela det judiska folket när han var här och hans 12 apostlar som var efter honom. För han utvalde 12 stycken att gå till de omskurna. Han sände dem till de omskurna. Och för mig så är det starkt att det finns en bön av Rav Shimon Kefa med i sidoren. Simon Petrus. En av de böner som finns på sabbaten. Nishmat Kol Chai. Som är en lovsång till Herren för att han uppväcker de döda. Han ger dem blinda syn. Han gör dem lama så att de får springa. Är det någon som kan ge en sån lovsång så är det ju Petrus. Han fick ju se det med sina egna ögon. Och det finns
forskning på stamtillhörigheten hos talmiderna.
Stamtillhörigheten? Det vet inte jag. Okej. Men nu var det så att den evige ville då att budskapet skulle gå ut till hedningarna. Han ville att Josef skulle bli såld. För det står att jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken. Så att min frälsning, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Det här är Paulus livsmelodi. Hittar du den versen någonstans i Apostlagärningarna? Ja, Apostlagärningarna 13. 47. Paulus gick till synagogan. och predikade om Jeshuas uppståndelse för judarna. Och den evige tillät inte de judar att ta emot allt vad Paulus sa. Eller alla judar tilläts inte att se det Paulus sa. Och en del gick emot honom. 13:46, då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt vem? Oss. Paulus och Barnabas. Shaul och Bernabé. Ty så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Det här var ju bara halva uppgiften. Halva Messias uppgift fick Paulus. Vilken del fick Paulus? Han fick den här delen med hedningarna. De andra 12 jobbade med de omskurna. Men de lyckades inte samla ihop Israels 12 stammar heller. Det kommer när han kommer tillbaka. Men det har slagit väldigt starkt bland hedningarna det här. Det har gått ut till alla folk. Frälsningen har gått ut till alla folk. 13:47. Paulus uppgift i livet var att föra ut frälsningens budskap, ljus till hedningarna. Och här ser vi Messias 2 uppgifter i världen. Upprätta Israel och se till att frälsningen också kommer till hedningarna. Ser du det? Vi sa ju också. Så att upprätta Israel betyder att Israel blir frälst. Upprätta de 12 stammarna betyder att Israel får del av frälsningen. Och frälsning ska också gå ut till världen, till hedningarna. I andra Korinthierbrevet kapitel 3 kan vi läsa om det här ljuset som vi såg morse fick del av. Vers 7 kan vi läsa. Redan dödens ämbete som är bokstäver var inristat på stenar. Nu måste vi förstå Paulus, försöka förstå honom med försöka ta av oss kyrkohistoriska glasögon när man läser det här. Det är inte så lätt. När han talar om dödens ämbete så förstår jag det som att han talar om att det här är en tjänst som arbetar med människor som är på väg att dö. Det är inte ett ämbete som dödar människor. Gud vill ju ge liv. Toran gavs till liv. Ni ska leva genom det här, säger Herren. Men det är givet till människor som är i ett dödligt tillstånd. Det är dödens ämbete. Som en bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet. Så att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans. Fast den glansen bleknade. Ja, det var ju också en översättning. Har ni någon annat förslag på översättning här? 3 och 7. Could not gaze into the face of Moses because of the glory of his face which was to seize. Fast tycker jag inte om här, men den här härligheten som han hade, strålglansen, den skulle försvinna. Hur mycket större härlighet, vi är andra Korinthierbrevet 3:8. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflyttar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Och då måste du tänka på uppståndelsekraften när du läser det här. Då måste du tänka på ljuset som Messias har efter uppståndelsen. Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den övervärldliga härligheten. På grund av står inte den här ordagranna översättningen. Är det någon som har ett annat förslag? 10. Vad är det för översättning? Så snart det jämförs, det tyckte jag var bra.
Jämförs med den överväldigande härligheten.
Mm.
Att vad som förr hade härlighet här visar sig vara utan all härlighet.
Fortsätt.
Ty, om redan det som var försvinnande.
Vers 10.
Ja, om en så översvinnande härlighet har detta ämbete, att vad som förr hade härlighet här visar sig vara utan all härlighet.
Okej. Nej, är det 3:10?
Det är 3:10, ja.
Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträdde det som består i ännu större härlighet. Vi kanske inte ska hänga upp oss på detaljer, utan liksom få tag på vad det han talar. I jämförelse då, det var väl härligt det som hände. Jag menar, de tittade på Moses ansikte och de kunde inte vara kvar, de var livrädda för honom. Det var inga små saker. Det var inte bara lite glad uppsyn, utan det var någonting så starkt så de inte kunde vara. De inte vågade vara med honom. Och när Moses stod och talade med folket, så lyste hela hans ansikte. Och då när han då skulle vara privat med folk, så hängde han för ett täckelse. Till dess att han gick in igen och fick ny batteriladdning. Då, och om man då jämför i jämförelse med Messias då, uppståndelsehärlighet, så är det ingenting det som Moses hade. Det är det Paulus säger. Det är inte att han trycker inte ner Moshe Rabbeinu. Han trycker inte ner Moshe Rabbeinu. Han trycker inte ner det förbundet som Moshe instiftade med folket. Men i jämförelse med det nya uppståndelsekraften och det eviga livet och den härlighet som evighetens livsämbetet som ger evigt liv, som inte kan dö, ett oförstörbart liv, i jämförelse så är det ingenting att ha. I jämförelse. Man kan inte säga att det var dåligt, för då går man emot Herren. Då vi har ett sådant hopp, det är alltså vi hoppas på att få del av samma härlighet i uppståndelsen, så går vi helt öppet tillväga och gör inte som Moshe, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Och här vill jag ha en annan översättning. For the sons of Israel not to gaze at the end of the thing being done away. För att de inte skulle se slutet på det som höll på att försvinna. Slutet är ju Yeshua. Men deras sinne blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och det tas inte bort förrän först i Messias försvinner den. Vad är det de inte ser när de läser Toran? De ser inte Yeshua. Men de ser mycket, 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 mycket annat. Som inte vi ser. Och Herren vill att det ska vara så. Ända tills det blir en skiftning. Ända tills Josef ger sig till känna för sina bröder. Josef, när hans bröder kom första gången, så gav han sig inte till känna för dem. Han ville inte att de skulle veta vem han var. Och när Yeshua var här så sa han många gånger, berätta inte det för någon. Han förbjöd dem strängligen att tala om att han var Messias. Han förbjöd de onda andarna att säga att han var Messias. Han ville gå på tå genom Israel. För det var inte dags att det skulle bli hela Israel skulle komma med då.
Det är Josef som pratar om det.
Jag pratar om båda två.
Ja.
Och hade den evige har gjort så att det har blivit så här. Och vi måste förstå det att man kan inte skylla på judarna. Det är du får skylla på Gud då. Gud vill frälsa svenskar. Därför har han satt ett täckelse så att de flesta judar inte ser Yeshua när de läser Toran. Jag ser honom överallt. Kan vi vänta lite med frågor? Jag behöver ladda på här lite. Så tar vi dem i slutet. Skriv upp den så du inte glömmer. Ja, än idag ligger en slöja kvar vid deras hjärta när Moshe föreläses. När Toran. Men när helst någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren är anden och är Herrens ande är där frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Uppenbarelseboken 1. Vers 12. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen. Klädd i en fotsid klädnad. Här har du översteprästens kläder. Och omgjord med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt så som vit ull. Som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm. Som glöder i en smältugn. I smältugnen. Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen. När den skiner i all sin kraft. Det här är den härlighet som Paulus talar om. Som Yeshua har. Som inte kommer att försvinna. Och det såg Johannes efter uppståndelsen. Och vi har möjlighet att få tag på samma härlighet i honom. Om vi går tillbaka till Jesaja 49 då. Så ser vi hela programmet här. Att frälsningen ska gå ut i hedningarna. Josef var tvungen att bli den som fick makten i Egypten. Och det är ju en bild i sig nu på att Yeshua sitter i himlen. Han har makten i den världen. Men samtidigt ser vi också att den bild som Josef är den bästa bilden. Jag ser att det är den allra bästa bilden på Messias. Vad som skulle hända honom och vad som kommer att hända. Han blev som farao. Och det är så mycket som talar om vad som har hänt i kyrkohistorien där. Dels så sa Israel, alltså hans pappa Jakob, sa Josef är död. Josef är död, sa han. Och bröderna sa att han är inte hos oss, han är död. Och det säger Israel idag, att Yeshua är död. Och den här faraos tjänare då, Josef, som nu hette någonting annat. Man har gett honom ett nytt namn, man gav honom ett hedisk namn, Tsafnat Paneach. Som kan betyda världens frälsare enligt Josefus. Men det kan betyda andra saker också. Han visar sig som om han vore farao, och bröderna säger: du är som farao, säger de till honom. Och jag ställer mig frågan: hur mycket av folket tillbad Josef? För man tillbad ju farao. Så det kan ju ha funnits avgudadyrkan till Josef också då, som faraos ersättare där. Farao var ju han hade ju inget annat för sig än att syssla med mat och sånt där. Det var Potifar som var intresserad av mat. Vad gjorde farao då? Jag vet inte vad farao gjorde. Han kanske spelade golf.
Han hade semester.
Han var med morao kanske. Men farao försvinner ju här då. Och det är också en bild på det som har hänt i den kristna världen. Att liksom, det är bara Josef det är frågan om. Man pratar inte med farao. Man går bara till Josef. Och han ger mat. Och han räddar människor från döden. Han räddade med till och med bröderna från döden utan att de vet om att det är han. Och de kallar honom för död och allting, men han ger dem mat. Och de lever och överlever på grund av att han är deras räddare. Det här är så starkt. Det är på grund av att han talar med pappa och säger: du får inte förgöra folket som folket lever idag.
Innan han gör sin stora uppdrag, då visar han sig för bröderna.
Och vänta lite grann med kommentarerna, är det snälla. Han väljer att ge sig till känna vid en speciell tidpunkt. Och det är för mig, om man läser hela skriften, jag tror att alla berättelser i hela Bibeln och även i de apostoliska skrifterna, det finns ingen så känslomässigt laddad som när Josef ger sig till känna. Den evige har skapat, dels har han skapat den situation som var mellan bröderna och Josef i Egypten, och dels har han skrivit ner det på ett sådant sätt att man kan inte sluta läsa det kapitlet. När Juda talar ut med sin bror, då måste man ju fortsätta läsa, för nästa kapitel säger, och det är en ny parasha, när Josef ger sig till känna, då kunde inte Josef hålla sig längre. Jag vet inte hur många av er stannar där när Juda har talat ut. Man vill ju veta vad som händer. Och du har hört det så många gånger, men ändå så måste du veta om det är samma sak som förra gången. Josef, han kunde inte hålla sig längre. När kunde inte Josef hålla sig längre? Det var när Juda försvarade Benjamin, som inte hade sålt Josef. Benjamin var den enda brodern som inte hade sålt Josef. Han som inte hade förrådit sin broder. När Juda, och det är inte vilken som helst, när Juda ställer sig upp och försvarar sin bror som inte förnekade och inte sålde honom, då ger han sig till känna. Jag väntar på det varje dag. Det finns en broder i Israel som inte har förnekat Yeshua. Det finns en Benjamin. Det finns ganska många Benjaminar ibland det judiska folket. Men Juda, ledarna i Jerusalem, rabbinerna, judarna, ledarna måste ställa sig upp och försvara Benjamin. Då kommer han att ge sig till känna. Och då kommer han inte att säga jag är Tzafnat Paneach. Han kommer att säga Ani Yosef. Ani Yosef. Jag är Josef. På hebreiska. Och han kommer att bekänna sig som en av dem. Och jag är övertygad om att världen kommer att bli väldigt förvånad när de ser den riktiga Yeshua. I sin riktiga miljö, bland sina äkta bröder. Han kommer inte att bete sig längre som egyptier. Prisat var Herrens namn. Det var vid andra mötet som han gav sig till känna. Vid första mötet så var han grym mot dem. Behandlade dem illa. Och det minne de hade av Tzafnat Paneach har de levt på ett helt år. Och de fruktar att gå tillbaka till honom. För han är grym mot dem. Men då vänder sig hela historien. Och han visar sig som den nådefulla brodern. Som en av dem. Priset var Herrens namn. Det kommer. Han kommer att upprätta 12 stammarna. Det kommer. Han kommer att upprätta de 12 stammarna. Vi väntar på det. Under tiden så lever vi i den här spänningen mellan de här två. Mellan hans första ankomst till hans andra. Och då under den tiden, och det är det vi jobbar med, vi jobbar med det. Paulus uppgift var att gå ut till hedningarna med frälsningsbudskapet och med undervisning om hur hedningarna ska leva ett rättfärdigt liv. Paulus har blivit missförstådd. Och man har skapat en ny religion separerad från judendomen utav Paulus undervisning. Och det vi håller på med nu är att försöka få, upprätta Paulus eller förståelsen av Paulus och försöka hitta honom i hans verkliga sammanhang, i hans judiska sammanhang. Och det är inte ett, vad ska vi kalla det, jag vill inte kalla det för misstag, men det är inte helt fel att frälsningsbudskapet har predikats i ett kristet sammanhang. Det är bättre att det predikas än att det inte predikas. Och jag skulle vilja säga så här, vi har bott i Spanien i 20 år, till och med i en så ärkekatolsk miljö som Spanien, så finns det katoliker som har fått uppleva pånyttfödelsen. Det är inte många som vi har känt, som vi har lärt känna, men vi har lärt känna några pånyttfödda katoliker. Så trots katolska kyrkan kan man bli frälst. Nu är det så, när vi kom till Israel så frågade de, hur kommer det sig att du lämnade kristendomen och blev jude? Varför kom du till judendomen? Och då berättade jag för dem. Jag är uppvuxen i ett varmt kristet hem. Mina föräldrar lärde mig att älska Gud och älska Israel. De lärde mig att läsa Bibeln. Och jag älskade bibelberättelserna från hela Tanakh. Naturligtvis nämner jag inte Nya Testamentet för dem. Men jag älskar Bibeln och jag har lärt mig att älska Israel. Och när jag märkte att vattnet som fanns i den kristna världen hade blivit grumsat, så ville jag gå till källan och få det klara, rena vattnet. Vi säger att det rinner vatten från en bergshäll här. Det rinner vackert vatten här. Det är rent. Och så går det ner till marken. Och så får det kontakt med jord och annat skräp som finns runt omkring. Och så blir vattnet förorenat. Och det rinner ut längre ut. Och där ute drack jag vattnet. I den kristna världen. Det vattnet gav mig liv. Jag fick liv av det vattnet, trots att det var smutsigt. Men det var vatten. Men eftersom jag då tyckte att här var det för mycket smuts, jag vill ha tag på renare vatten, så lämnade jag den kristna världen och gick till judendomen för att få dricka vattnet närmare källan. Och så säger jag så här: allt det som är gott som finns i den kristna världen kommer från judendomen. Och så var det någon som sa: ja, islam har ju gått ut från kristendomen. Ja, det har den. Och det finns saker som är gott inom islam, och allt det som är gott inom islam, det kommer från judendomen. Då blir de glada. Nu kan det ju vara så att det har grönsat lite grann också inom judendomen, men det säger jag inte. Men mitt mål är att få dricka vattnet så rent som möjligt, så lite förorenat som möjligt. Och därför så har jag gått närmare källan. Paulus lämnade aldrig judendomen, om vi nu vill kalla det för judendom. Det kan man ju, man kan ju benämna judendomen på, man kan ju tänka olika saker när man nämner ordet judendom. Det var en man som frågade mig häromdagen, skrev ett e-postbrev: praktiserade Abraham judendom? Praktiserade Yeshua judendom? Praktiserade hans apostlar judendomen? Vad är judendomen för dig? Skriva. Jag har en god vän från Toledo i Spanien. Och så tänkte, vad ska jag svara? Då svarar så här: judendomen som vi känner den idag är utarbetad av Esra och männen i den stora folkförsamlingen, och flera av dem var profeter. Efter templets förstörelse så blev den omarbetad lite grann igen, eftersom det inte fanns något tempel och offertjänsten och såna här saker var försvunna. Och så att det vi har idag, det är en utveckling från Esra och sen det som hände efter templets förstörelse. Och så på svaret om Abraham praktiserade judendom, då skrev jag: ja, delvis. Praktiserade Yeshua judendom? Ja, delvis. Praktiserade hans apostlar judendom? Ja, delvis. För det kom saker efter templets förstörelse som inte de hade, som vi praktiserar idag. Till exempel halvsikeln. Läste vi det i veckans parasha? Har ni läst om det? Halvsikeln. En halvsikel. Alla män över 20 år i Israel var tvungna att ge en gång om året en halv sikel silver. En halv silversikel, shekel. Första gången de gav det så gick det till tabernaklets brädor. Det var två fotställningar på varje bräda. En talent silver i varje fotställning, om jag minns rätt, som skulle hålla brädan. Och nästa år och nästa år, följande år så användes de pengarna. Jag vet inte om det var i öknen, men i alla fall i Israel när det fanns ett tempel, så samlade man in halvsikeln till att betala för det dagliga offret i templet. Ett lamm på morgonen och ett lamm på eftermiddagen. De halvsiklarna som samlades in av hela Israels vuxna män betalade det dagliga offret. Efter templets förstörelse så satte ju rabbinerna sig ner och frågade: hur ska vi göra med halvsikeln nu då? Ska vi låta det vara eller ska vi samla ihop det ändå? Och idag i Israel precis nu innan vi åkte så var det en lapp på, utanför våra synagogas dörr där det stod hur rabbinerna hade räknat ut vad som är halvcykeln idag. Och då stod det: kom ihåg att vi inte ger halvcykeln för att uppfylla budet i Toran, utan vi ger bara minnet av det här. Varför? Därför vi kan inte ge till templet. Vi har ju inget offer, vi har inget lamm på morgonen, inget lamm på eftermiddagen. Så om vi ger en halvcykel så kan vi inte uppfylla det som Toran säger, utan vi gör det som åminnelse, ett minne, varje år. Och de askenasiska judarna, de ger den minsta det minsta myntet som finns i landet. För det var ju, halvsikel var det minsta myntet på den tiden, som jag förstår det. Så det blev ju en tiondels shekel då, det är inte så mycket, det är ungefär 20 öre. Det ger askenaserna. Men sefarderna har inte den traditionen, utan de säger, vi går utifrån vad halvsikeln var, eller hur mycket den vägde. Och så tittar vi på silvrets värde idag. Och så ger vi motsvarande. Och det är mellan 34 och 43 shekel. Ungefär mellan 70 och 80 kronor. Så nu precis innan jag åkte till Sverige så sa jag till Hanna: betala halvsiken för oss tre, för mig, för Samuel och David, till synagogen i Jerusalem dit du ska. Ge 120 shekel. 3 gånger 40. Vi är sefardier, vi följer den sefardiska traditionen. Men det är inte, vi kan inte göra en välsignelse när vi ger den, för vi uppfyller inget bud från Torah, utan det är bara ett minne. Och det är en del av judendomen. Det fanns ju inte, va? Ja, det används till de fattiga. Och det är ju dagens judendom. Praktiserade Yeshua det? Nej. Vad gjorde han? Han sa ju till Petrus att han skulle fiska upp en fisk och ta ett mynt ur munnen på fisken. Det tyckte jag var det bästa sättet. Och så gav de det till templet, tempelskatten. En gång om året. Jag kan testa om det går. Ja, jag har ingen sjö. Jo, det finns en sjö där, men det ska vara där i närheten där vi bor. Va? Ja, det görs även utanför Israel. Det gör man rätt i synagogan och så använder man de pengarna till att hjälpa de fattiga. Det är väl en fin tradition. Det är en del av dagens judendom. Tycker ni att det är bra, eller är det att uppfylla Toran? Ja. Det är ju liksom ett minne av hur det var. Och mycket sådana saker finns i dagens judendom. Och då är det ett sätt att hålla kvar en tradition. För man hoppas att det en dag ska upprättas igen, templet. Och då är folket vana vid detta. Och det finns i hela årscykeln. Det finns väldigt många saker då som man gör, som man inte gjorde när det fanns ett tempel, men som liknar det. Och då har man kvar det. Så om vi nu pratar om att judendomen är den rätta tron och såna här saker, det är ju väldigt det beror på hur man ser på det. Och det vi säger är att vi rör oss inom ramen för judendomen. Och vi tror att det är tid nu att lämna tanken på två religioner. Att det finns den kristna religionen och den judiska religionen. Paulus skapade ingen judendom, ingen ny religion. Han rörde sig inom ramen för judendomen för den tiden. Och han gick ut till folken och predikade inom ramen för den judiska tro som fanns. Sen har man gjort någonting av hans undervisning och skapat ett nytt system. Man har skapat en kristen kyrka utifrån Paulus undervisning. Och man har försökt trycka in Yeshua i det också. Men Yeshua är lite svårare. För han predikar inte för hedningarna. Men det säger man ju. Han undervisade bara judar och väldigt få icke-judar som han talade med. Cornelius, eller inte Cornelius, utan den här soldaten, romerska soldaten talade han till. Den här kvinnan i... Ja, hon var i och för sig... Men den kananeiska kvinnan i Sarepta, i Tsarf... Vad heter det på svenska? Sarepta? Tyros och Sidon där. Där uppe i norr. Nej, hon som hade blödningar, hon var ju dina. Det var väldigt få icke-judar som mötte Yeshua. Väldigt få. Han lämnade aldrig landet till exempel. Och han jobbade ju med judar. Han sa, jag har inte blivit utsända till andra än till de förlorade av Israel. Och det, till och med hans lärjungar fick ju be för den här kvinnan som inte var judinna, för att hon skulle få hjälp. Och Yeshua, han kanske visste det, jag tror att han visste det, att några år senare skulle ju hans sändebud komma till den platsen där hon var, så hon skulle få hjälp några år senare i alla fall. Men nu fick hon det tidigare. För han säger, låt barnen äta först, sen får de andra äta. Så att det är inte så lätt att få in Yeshua i den kristna kyrkan. Man måste förvandla honom ganska mycket för att få honom att passa in i ett kristet system. Om du ser honom precis som han är och i den tid han levde och vad han sa, så är det totalt judiskt allting. Sen kan man ju då sätta på sig glasögon när man läser hans ord, och så kan man översätta det lite som man vill också. Och då blir det kanske lite mer kristet då. Men han var inte kristen, och han var inte i en kristen miljö, och han var inte intresserad av att det skulle skapas någon kristendom. Och han var inte, så länge han var här, intresserad av att hans budskap skulle gå utanför det judiska folket. Det kom senare. Det var efter han hade uppstått från de döda, när han visade sig för Paulus på vägen till Damaskus. Då sa han, jag sänder dig långt ut till hedningarna. Och det var Paulus som fick uppdraget att gå ut. Paulus är Yeshuas apostel, Yeshuas sändebud till hedningarna. Han är de oomskurnas apostel, som man säger i Galaterbrevet. Petrus blev sänd till de omskurna. Petrus var ju i och för sig den som fick öppna upp i Cornelius hus, men det var i landet Israel. Det var i Caesarea. Det var en romersk soldat i och för sig. Men Petrus, han behövde en syn, och han behövde en stark uppenbarelse och ängla grejer för att inse att budskapet måste utanför judarnas ramar. Så han var helt inställd på det här för Israel. Hela. Och som de sa ju till honom, ska du upprätta Israel nu i den här tiden? Efter uppståndelsen i Apostlagärningarna 1. Ska du upprätta Israels 12 stammar? Ska du uppfylla Jesaja 49:6 nu? De var helt inställda på det. Det var liksom hans uppgift att upprätta Israel. Så det som hände, det var liksom en skiftning här nu. Nej, nu. Josef, han ska till Egypten. Och Petrus var ju den som öppnade upp för hedningarna, men han jobbade inte bland hedningarna. Han var sänd till de omskurna. Paulus var sänd till hedningarna. Och då är det viktigt att vi läser vad Paulus skriver. Eller försöker förstå vad han skriver. Paulus lär hedningarna två saker. Han lär dem vägen till frälsningen. Och han lär dem att leva ett rättfärdigt liv. Det är hans uppgift. Han lär hedningarna hur de ska behaga Gud. Och han säger inte att de ska förvandlas till judar. För några veckor sedan läste vi när Israel lämnade Egypten och kom till Elim. Elim på hebreiska. Som betyder gudar. Nej, gudar. Och där fanns det 70 palmträd och 12 vattenkällor. Eller hur? Och Moshe Rabbeinu blev inte befalld av Herren att förvandla de 70 palmträden till vattenkällor. Han skulle inte sträcka ut sin stav över palmträden så att de blev vattenkällor. Palmträden skulle fortsätta att vara palmträd och vattenkällorna skulle fortsätta att vara vattenkällor. Vad symboliserar det här, ni som kan? De 12 källorna är ett Israel 12 stammar. De 70 palmträden är de nationerna. Syftet är inte att palmträden ska förvandlas till källor. Paulus gick inte ut och predikade för att alla hedningar skulle bli judar. Men däremot skulle de komma in i ramen för den universella judendomen. Inte skapa en ny religion. En för hedningar och en för judar. Och det är inte bra. Jag ska spela in det här så det blir inspelat.
Nu får ni inte bli arga på mig. Jag ska rita en huvudfoten. Jag är inte så där duktig på att rita.
Det här är jätten Goliat. Och han heter den kristna kyrkan. Han har bytt namn. Han har två ben som han står på. Det ena benet heter Jesus är Gud. Och det andra benet heter Jag är Israel. Jätten Goliat står på två ben. Om du lyckas så bryta två ben eller ett eller två. Vi håller på med det här. Vi har hållit på med det i hur många år? 10 år? 12 år. Vi har försökt att knäcka hans två ben här. Han är ganska stor och stark. Vi får väl skjuta en sten i pannan kanske. Men vi har gått emot den här treenighetsläran, eller tvåenighetsläran, som säger att Jesus är Gud. Och det reageras, han skriker. För om man knäcker det så har han ju inget att stå på. Jo, han har en sak till att stå på. Jag är den nya Israel. Det är inte längre judarna som är det utvalda folket. Det är vi som är folket. Vi är Guds folk. Vi är hedningar. Vi hedningar är Guds folk. Och så kallar man ordet, säger man kyrkan eller församling, den första församlingen. Så tror man att det är hedningarna. Och då har man inte läst i Apostlagärningarna 2, där man säger att det var den första församlingen. Inga hedningar. Det var judar allihop. Ja, så de här tankebyggnaden, de här bålverken, de här pelarna eller benen på jätten, det tar lite tid att bryta sönder dem. Och det blir välja reaktioner i andevärlden. Jag pratade om det här i Stockholm när jag var sist för en vecka sedan. Och det blev så jobbigt i andevärlden. Jag var så spänt. Och jag undrar, varför blir det så jobbigt när vi pratar om det här, tänkte jag. För jag upplevde inte att någon som satt där var arg på mig eller så. Utan på något sätt så rörde vi vid nerver i luften. Så det blev så spänt så en del började grälla med varandra där. Men till slut så fick vi fri. Som väl var. Men man kan ju fundera på varför hoppade upp det här? Varför? Jo, det är andefurstar, andebålverk och argument som det här systemet bygger på. Paulus byggde inte upp det här systemet. Och det vi har att göra nu är att avslöja det, akta oss för det och försöka hitta källvattnet, originalet. Jag säger försöker, för det är inte så lätt. Speciellt när man har levt i det här och kunnat, man har druckit vattnet, det är ju gott. Man har liksom vant sig vid smutsen. Kroppen har lärt sig att filtrera och man får del av vattnet, för det ger ju liv och det är ju, jag lever ju av vattnet. Men det vore bättre att dricka det bättre vattnet. Paulus lärde inte folken att bli judar, utan att leva som icke-judar, men få del av vattnet från de 12 källorna. För att palmträden ska bära frukt och ge mycket skörd. Som palmträd. Det här, i den här bilden Elim ser vi hela Israels funktion. Israel är satt som en prästnation. En källa till liv bland folket. Jag tror att jag stannar här. Vi ska be lite grann tillsammans. Och jag ber att den evige öppnar våra ögon och justerar våra andar så att vi inser det som behöver göras just nu. Dels var vi är, vad vi står i, vilket uppdrag vi har och vart vi är på väg. Herre, du har kallat oss att tala ditt ord. Och min längtan och min passion är att hitta sanningen och i kärlek presentera den för människor. Vi tackar dig för att vi får en del av upprättelsens tider. Att vi får söka oss närmare källvattnet. Herre, vi tackar dig för de planer som du har för din Messias, som du har uppenbarat i skrifterna. Ingenting har blivit undangömt för profeterna. Du har uppenbarat allt för dina tjänare profeterna. Men för många andra människor så har du gömt undan dina hemligheter. Men du har gett oss lite grann insikt i dina hemligheter. Och din stora hemlighet som är Messias. Vi tackar dig för att du har öppnat våra ögon. Att vi har fått se lite mer av dina hemligheter när det gäller Messias. Som blev undangömd under en tid. Men kommer att uppenbaras igen. Tackar dig, Herre. Precis som när Moshe Rabbeinu stack handen i barmen. Första gången han tog ut den så var den full av spetälska. Och sen gömde han undan den igen och den andra gången så var den frisk. Första gången Messias kom så var han en spetälske. Men när han kommer andra gången så är det precis fullkomligt alltid. Herre, vi längtar efter den dagen. Vi vill se den dagen då Juda ställer sig upp och försvarar sin yngre broder Benjamin. Och Josef ger sig till känna och säger Ani Josef. Och tröstar dem och ger dem uppmuntran och upprättar de 12 stammarna. Herre, vi tackar dig för att du har så stora planer med den tid vi lever i. Vi ber att du beskyddar våra sinnen och våra hjärtan från allt som vill förvirra oss. Allt som vill slå ner modet. Allt som vill trycka ner. Så att vi inte talar sanningens ord som hjälper människor att komma fri, ut i frihet. Vi prisar dig för sanningens ord. Vi ber att det som är sagt här ska förstås på rätt sätt. Att det inte ska bli missförstånd. Och att det inte ska bli onödiga konflikter. Men jag ber att det ska bli nödvändiga konflikter som hjälper oss och andra att komma loss ifrån system som har bundit oss, så att vi kan få dricka det rena, klara vattnet från källan. Tackar och prisar dig. Prisar och upphöjer ditt underbara. Tack, Fader. Tack för uppenbarelse kunskap du ger oss. Tack för uppenbarelse du ger oss. Prisa ditt namn. Tack för att Goliat kommer att falla. Prisat var ditt namn. Jag kan säga så här, det finns ingen profetia som talar om den kristna kyrkans blomstring i den sista tiden. Ingen profetia. Det finns ingen profetia som talar om den kristna världen. Alltså, kristendomen, natsrot på hebreiska, eller kristna natsrim, finns inte bland profeterna. Det är Israel det talar om. Och Israel ger liv till nationerna. Och då, nu talar vi om den här världen. En annan sak är vad som finns i den andliga världen och den himmelska världen. Men det är ett helt annat tema.